Ja, nu börjar vi en ny serie som handlar om vittnandet. Hur vi ska berätta för människor om den Jesus som har frälst oss. Jag tycker det passar bra att efter vårt studium om Guds härlighet, där vi rent allmänt beskrev Guds mening med våra liv, att förhärliga honom, att bli kanaler för hans härlighet, att visa hurudan han är, passar bra att nu få tala lite mer konkret om vad det innebär när man i ord ska tala om för människor hur underbar Gud är. För det räcker ju inte med att leva ett liv Gud till behag, så att människor kan se Guds härlighet i oss och se Guds godhet, Guds kärlek och alla Guds egenskaper i oss, om de inte vet var det kommer sig att vi har fått detta nya liv och varifrån det kommer. En människa kan inte bli frälst bara genom att se på ditt liv. Hon måste också någon gång, förr eller senare, få höra orsaken till förvandlingen i ditt liv. Jag kan alltså inte komma till tro genom att se en god människas liv. Det kan påverka mig så att jag vill veta hur jag kan komma därhen som den människan har kommit. Men för att göra det måste jag också ha lite kunskap om vem som har förändrat hennes liv och hur det gick till och hur jag kan få uppleva samma sak. Så någon gång i den här processen, när det gäller att förhärliga Gud, så måste ord förmedlas som förmedlar kunskapen om vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. Det är lite falskt egentligen att säga så här, som en del människor ofta urskuldar sig med: ja, jag lever ut Kristus i mitt liv, så jag behöver inte vittna. Det är ganska höga ord för det första att ta i sin mun. Jag lever ett liv, jag vittnar med mitt liv, säger man, så jag behöver inte använda min mun. Ja, det är väldigt hög bekännelse för det första att våga säga att jag vittnar med mitt liv. Jag hoppas att vi alla gör det. Men det räcker alltså inte med att bara leva evangelium. Någon gång i processen, om också inte ifrån vår mun alla gånger, så måste människan få höra med sina öron eller läsa med sina ögon vem Jesus Kristus är och vad han har gjort för henne. Annars kan hon inte bli frälst. Kunskapen måste komma förr eller senare. Någon berättade för mig om en Jesus Kristus var och beskrev för mig min situation som Bibeln beskriver den. Och då upplever jag mitt behov av Jesus Kristus. Det räckte inte att jag hade sett kristna människor omkring mig, att jag hade sett mina föräldrars kristna liv i mitt hem. Någon måste berätta för mig, förkunna för mig evangeliet. Så nu kommer vi alltså till den viktiga frågan: hur gör vi det då? Och här är det många kristna som har kanske gått igenom samma kamp som jag har gått igenom. När jag som nyfrälst blev omtalad, eller tillsagd rättare sagt, att nu måste du bekänna. Se till att du bekänner nu på en gång. Och tala om, berätta och vittna om Jesus. Och genast var ett bud uppsatt. Det första budet i mitt kristna liv: du måste bekänna, du måste vittna. Och jag kände när jag kom ut med mina kamrater, nu måste det fram, det måste fram, annars är jag inte en riktig kristen. Och den här krampen växte sig allt starkare inom mig. Och när det slutligen kom fram någonting om att jag tillhörde Jesus Kristus, så var det inte av nöd till mina kamrater som det kom fram, utan det var för att lätta det där trycket som jag själv bar på. Och det var inte en rätt motivation, naturligtvis inte. Mitt intresse var i första hand att se till att krampen försvann från mitt hjärta. Mitt intresse låg inte att se till att mina kamrater fick höra om Jesus Kristus. Så det var egentligen av egoistiska motiv som mitt vittnande börjar, om man nu kan kalla det vittnande. Och många av er kanske har upplevt liknande saker, att om inte jag vittnar nu, det är jag inte en riktig kristen, så det är bäst jag gör det. Sen är vi inte alls intresserade av hur människor som lyssnar egentligen tog vara på det vi sa. Och det är en falsk motivation, och ikväll ska vi tala om vittnandets rätta motivation genom att först titta på några av dessa falska motiv som finns i den kristnes vittnande. Låt mig först få göra reklam än en gång för den bok som vi kommer att använda i den här kursen. Rosalind Rinkers tjusiga bok Vittna, samtal om Jesus på 112 sidor, eller 111, som är ett lättläst samtal där hon samtalar med läsaren om hur man kan vittna, egentligen samtala med människor om Jesus på ett naturligt sätt, på ett frigjort sätt, på ett enkelt sätt, ett sätt som vi alla kan, utan den här krampen, utan den här ångesten. Så jag uppmanar er att köpa den här boken och läsa de kapitel som är föreslagna till varje kväll som vi samlas. Ikväll var ju föreslaget inte mindre än 4 kapitel, eller 5 till och med. Men nu kanske inte alla hade boken, så ni har hunnit läsa de kapitlen. Gör det då till nästa gång, för det är bra introduktion att läsa just de kapitlen som står angivna i programmet som är tryckt i läsaren för hela våren. Nästa gång vi träffas är nu på lördag. Då är ämnet den kristna i världen. Och det är ju temat förresten för hela den här månaden, kan man säga. Läs då kapitel 2, 6 och 10 som står angivet där. Och titta också på de frågorna som står i slutet på varje kapitel. För vi kommer att ta upp de frågorna här och diskutera lite omkring de frågorna. Och framställ dina problem och försök att komma med de svar som du har på de här frågorna, så blir det mycket intressantare än att jag står här framme och försöker föreläsa på något vis. Och det är speciellt torsdagskvällarna sedan som kommer att bli ägnade till detta med vittnandet. Torsdagskvällarna som är frilagda som en församlingskväll. Åtminstone 2 torsdagskvällar varje månad. Lördagskvällarna kommer huvudsakligen att handla om Esra bok i de närmaste veckorna. Men allt finns i programmet som jag hoppas ni har och följer noggrant. För de unga som förstår engelska så vill jag rekommendera en annan bok i samma ämne, men som är utförligare och kan vara till ännu mer hjälp. How to give away your faith. Den finns tyvärr inte översatt till svenska, men den finns här i bokståndet här uppe. För de som behärskar engelska någorlunda så kan den vara till stor hjälp. Okej. Johannes 15 och 16 säger. Johannes 15 och 16 säger: jag har bestämt om er. Ja, för att ta det grundet från början. Ni har icke utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt, sådan frukt som blir beståndande, för att fadern må giva er vad helst i bedjen om i mitt namn. Jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt, sådan frukt som blir beståndande. Och han talar ju naturligtvis främst om andens frukter här, som hela kapitlet ju handlar om. Men att bära sådan frukt, att också denna frukt leder till att människor kommer till tro och blir bestående i sin tro, evig bestående frukt, det har han bestämt om oss, att vi ska gå stad och bära frukt. Men vad ska vara motivet till vår evangelisation, till vårt vittnande? Finns 2 faror här som jag vill varna för. Det första är att vi gör fel, det vill säga att vi inte vittnar alls. Det är naturligtvis en fara att inte alls lyda denna befallning av Jesus Kristus. Att inte alls vittna, det är att göra fel. Den andra faran är att göra rätt, men av fel motiv, som är nästan lika farligt. Att göra rätt, det vill säga att vittna, men av fel motiv, som jag antydde inledningsvis här, var mitt fall. Och jag ska ge några exempel på sådana felaktiga motiv. Och förresten, jag hoppas att kunna trycka ut det här i kompendier också. Men Gunnar Fahlin har så mycket att göra för tillfället, så vi får ta det så småningom. Kanske nästa vecka att vi kan göra ett kompendium med de här. Det blir 5-6 gånger vi ska samlas omkring det här. Felaktiga motiv för det första kallar jag för social tryck. En människa har blivit frälst, hon har kommit in i en församlingsgemenskap och plötsligt så har hon kommit in i ett socialt sammanhang där hon gång på gång får höra att vi ska vittna. En bra kristen, han vittnar. Om du vill vara en bra kristen så måste du vittna. Och hon känner alltså att detta är ett krav som jag som kristen måste uppfylla. Jag måste vittna för att också uppfylla förväntningarna hos de andra kristna i församlingen. Om jag inte vittnar, om jag inte går ut med traktaten, de går ut med traktater, då tittar de på mig som en dålig kristen. Och så går den här människan då ut och vittnar, eller vad det nu innebär att hon gör, för att tillfredsställa förväntningarna hos de andra i församlingen, så att de liksom ska kunna klappa henne på ryggen och tycka att hon är lika bra som någon annan medlem i församlingen. Många menar alltså att genom att vittna, genom att bevisa för mina församlingsmedlemmar de andra medlemmarna i församlingen. Genom att vittna så bevisar jag för dem min andlighet och min kristna mogenhet och min kristna utveckling. Och det kan för många bli ett felaktigt motiv för att vittna. Ett mycket tragiskt felaktigt motiv. Att vi faller in under ett tvång. Att jag är nu kristen, därför förväntas det av mig att jag ska vittna. Det är inte på grund av Kristi kärlek i mitt hjärta som jag gör det. Utan det är på grund av församlingsmedlemmarna, pastorerna och ledarnas förväntan. Jag tror att det är många som kommer in under detta tvång. Och liksom för att tillfredsställa dessa förväntningar hos andra människor, så gör de detta. Och ofta också noggranna med att göra det känt att de nu idag har talat med en människa om Gud. Att tala om att de har delat ut så många traktater. Att tala om vad de har gjort för att få församlingens godkännande och erkännande. Det är ett falskt och mycket farligt motiv det här, som jag vill varna mycket allvarligt för. Jag tror nämligen att inte ens alla i en församling har gåvan att evangelisera i den bemärkelsen att gå ut och knacka dörr och verkligen vinna människor effektivt för Kristus. Jag tror det är bland annat evangelistens gåva. Och jag tror inte det är Guds mening att alla ska behöva göra det. Det betyder att alla skulle tro att alla hade samma gåva. Du kanske har en annan gåva att känna Herren med. Dock menar jag att varje kristen människa ska kunna berätta om hur hon kom till tro och hur en annan människa kan komma till tro. Det är vårt gemensamma ansvar. Men just evangelistens uppgift, att gå ut i världen och förkunna evangeliet på ett sätt som människor kommer till tro, det tror jag är en andlig nådegåva. Eller en andlig tjänst. En gåva till den kristna församlingen. Som vissa medlemmar i församlingen har på ett speciellt sätt. Som kanske till exempel Jörgen Kristiansson har. Jag tror säkert han har det. Han känner det att det är hans uppgift att gå ut på gatan. Och där vinna människor för Gud. Och han kan göra det effektivt. Kanske inte att en tonårsflicka i en ny frälst tonårsflicka i J2 har samma gåva. Kanske inte vi ska begära av henne att hon ska stå också i gathörn och också hon ska vara effektiv att vinna människor för Gud. Ibland kan det hända att vi med vår metodik, evangelisationsmetodik, lägger tvång på medlemmar som de egentligen inte har gåvan att uppfylla. Och det är därför som jag vill från början säga att när vi går in i denna evangelisationskurs, som vi får kalla det så, så är det inte för oss att lära var en av oss att bli effektiva gatevangelister som predikar här och där i gathörnen. Inte alls. Vad jag vill med den här kursen är att vi var och en ska lära oss att enkelt samtala med människor om Jesus när tillfälle ges. Var som helst, hemma, borta, på sjukhus, spårvagn, var som helst det ges ett tillfälle. Naturligt du ska kunna säga någonting om Jesus Kristus. Det kan varje lem i Kristi kropp. Du förstår, det kan bli någonting monotont annars. Jag hade en kamrat som var med uppe på evangelisationskampanj, som vi får kalla det kanske, i Dalarna omkring Siljan, brukar hålla till varje sommar. Och gick ut på campingplatser och hade små möten där vi också efter mötesstunderna gick ut och individuellt talade med människor om Jesus. Ja, det var ett bra sätt att nå människor. Men jag tror den här grabben som var med hade fått för sig, eller led under det här felaktiga motivet, att han måste visa hur andlig han var genom att visa hur bra han var att vittna. Så jag stod ibland bredvid honom när han samtalade med människor om Jesus Kristus. Och om de till exempel sa så här, ja, jag ska tänka på det. Så rabblade han upp en massa bibelord. Hur farligt det är att uppskjuta den dagen, att förhärda sitt hjärta. Som en bandspelare eller de här robot som bara spottar ut en massa bibelord rent mekaniskt, hela listan ner. Och människan som lyssnade trodde hon hade en maskin framför sig. Kände ingen kontakt, kände ingen kärlek. Här stod en människa som bara uppfyllde sin uppgift att vittna. Så kom mönsterna ut, bibelord för bibelord, som magiska små meningar. Och när han hade sagt det, då trodde han att nu har jag gjort min uppgift. Nu kan de kristna här som har stått och lyssnat också se hur bra jag kunde vittna när jag spottade ut med dessa bibelord. Och människan kan nu få gå hem och tänka på det som jag sagt. Ja, men det är inte att vittna. Men det är att lida under ett falskt motiv. Och att tillfredsställa sig själv genom att kunna gå hem och klappa sig på axeln för att man har gjort ifrån sig så bra.
intresset är då för sig själv och inte för de människorna man möjligen träffade och hade möjlighet att dela med sig av Jesus. En av mina professorer definierade vittnandet så tjusigt, tycker jag. Att vittna är att en tiggare talar om för en annan tiggare var man kan hitta bröd någonstans. På samma plan vill tala om för sin medbroder: vet du var man kan hitta bröd? Jag ska tala om, jag har funnit det hos Jesus. Kom så får du också bröd där. Det är en tjusig definition av vittnandet. Vi är på samma plan som människorna i världen. Och låt inga falska motiv, låt inget socialt tryck från medlemmarna i församlingen, från pastorn eller någon annan tvinga dig till att vittna, för att du därigenom ska tycka dig komma upp på en högre andlig nivå. Kom ihåg att vi först och främst lever vårt liv inför Gud. Inför Gud och inte inför människor. Om också ingen i församlingen har sett dig eller hört dig vittna en enda gång, det har ingen betydelse. Gud vet hur du lever ditt liv. Och det är inför honom som du lever det varje dag. Och du kan leva honom till behag även den dag då du inte får tillfälle att tala med människor om Gud. Det är inte varje dag tillfällen kommer att ges dig. Men Gud vill att när tillfällena ges, de ska kunna tas i akt. Och det är det som vi ska lära oss den här kursen. Det andra felaktiga motivet.
Ja, jag bävar inför min titel på det. Jag har kallat det helvetes motivation. Nämligen, jag kanske ska förklara. Om jag läser den här statistiken här till exempel, som jag fick ur en bok om evangelisation. Det finns nu 3 miljarder människor i världen som är på väg mot helvetet. 2 dör varje gång ditt hjärta slår. 4-5 dör varje gång du tar ditt andetag. 142 dör varje minut och går till helvetet utan att ha talat om Jesus Kristus. Vad gör du? Och det sitter man med en kramp inom sig. Ja, visst dör människor runt omkring mig. Och visst vet jag att det är sant att utan Jesus Kristus som är utan hopp för evigheten. Men att ge detta som en motivation för att vittna, det är att ge kristna människor en kramp. Du måste göra det, annars så räddar du inte människorna från helvetet. Du går omkring med den livgivande medicinen och runt omkring dig ligger dödssjuka människor. Men du delar inte med dig av medicinen. Vad är du för en idiot? Vad är du för självisk människa? Du kristna människa. Här dör människor runt omkring dig och du har medicinen. Du har evangeliet och du ger dem det inte. Man känner skuld, man känner kramp. Oh, hur hemska jag är. Oh, hur dålig jag är. Och så hackar man väl ut sig lite ord om Jesus då för att lätta på den här skulden lite grann. Ser ni hur felaktigt många som vill väl dock har gått tillväga när de har velat uppmana kristna att vara mer aktiva i sitt vittnande. Skrämselstatistik skulle vi kunna kalla det. Visst har det sin plats att vi får ögonen öppna för den nöd som finns i världen. Men om det är det som styr vårt vittnande och motiverar vårt vittnande, då är det falskt. Då är det inte vad Gud vill. Vi ska ha nöd för världen, men inte på grund av statistiken, utan på grund som jag snart kan komma fram till vad Gud har gjort i våra hjärtan, att Kristi kärlek finns utgjuten i våra hjärtan. Det är intressant att det aldrig står i Bibeln att det är den kristnes uppgift att rädda människor från helvetet. Jesus sa aldrig att gå ut och vittna på det att människor må bli räddade från helvetet. Visserligen är det en följd av att människor blir frälsta, att de blir frälsta ifrån helvetet. Men lägg märke till att det aldrig ges som ett motiv i Bibeln. Paulus säger istället att Kristi kärlek tvingar oss. Kom ihåg också att en syndare har egentligen redan fattat sitt beslut emot Gud. Bibeln som vi läste här på fredag kväll, så allvarligt, beskriver människosläktet så som varande på väg bort ifrån Gud, så som varande emot Gud, i uppror emot Gud. Människan är alltså inte nollställd, neutral inför Gud. Människan befinner sig i fiendeskap mot Gud och hon vet om det. Hon har sitt onda samvete. Hon har naturens uppenbarelse. Så att Paulus säger om människan, var hon än finns i denna värld, därför är du då utan ursäkt, du människa, vem du än är, var du än är. Så låt oss inte tro att mänskligheten sitter där helt oskyldig. Och bara vi kom och berättade för dem om Jesus, så skulle de bli räddade. Det är inte alls säkert. Och det är därför som det är så svårt många gånger också att få dem att ta emot Jesus. De redan befinner sig i ett fientligt förhållande till Gud. Så människan ska dömas på grund av att hon är redan en syndare. Hon är inte ovetande om sin situation. Hon befinner sig i ett skuldförhållande till Gud och är egentligen utan ursäkt. Så jag vill alltså varna för det andra, för denna skrämselstatistik som istället för att uppmana en rätt motivation för vittnandet och glädjen att få dela med sig av Jesus, skapar en kramp i den kristne, skapar en skuldkänsla. Vem är jag? Här går jag med evangeliet och här har jag mött hundratals människor idag och inte en enda en har fått höra. Och man känner sig som en stor bov. Ja, reaktionen blir nästan hysteri, att man vill gå ut och bara flyga ut på gatorna. Ta emot Jesus. Men det hela är alltså resultat av en kram, av en ångest, en skuldkänsla inom den kristne. Och inte ett utflöde av Jesu Kristi kärlek. Jag hoppas ni förstår mig rätt här. Är jag otydlig? Ni får gärna invända om det är oklart eller om ni inte håller med också. En tredje felaktig motivation är den så kallade straffmotivationen, straffmotivet. Vad menar jag med det? Jo, det som vi ofta får höra också av välmenande pastorer kanske, som vill få sin församling eller vill få sina kristna att bli mer aktiva i vittnandet. De beskriver domens dag. Och där ska du då träda fram. Och till den skaran som man har sagt gå bort ifrån mig ska du se alla dina grannar, alla dina skolkamrater, hela din släkt. Alla de som du umgicks med under ditt liv men som du aldrig vittnade effektivt för. Och de ska säga till dig, varför talar du inte om för oss? Och han som sitter på tronen ska straffa dig för att du inte vittnade för dem. Och de ska säga, det är ditt fel att vi nu går till helvetet. Har du aldrig hört den? Det är argumentation. Man sitter och man sjunker djupare och djupare och djupare och djupare ner i sin stol i kyrkan. Och tänker, oh vad hemskt. Oh, vad dålig jag är. Tänk att en gång ska jag få stå till svars för alla mina grannar som aldrig tog emot. För alla mina arbetskamrater, för vilka jag aldrig vittnade. Och den dagen ska jag dömas för att jag ingenting sa. Och det är mitt fel att de går till helvetet en dag. Så föds en felaktig motivation för vittnandet. Det är bäst jag vittnar så jag blir fri från denna ångest, blir fri från denna skuldkänsla, blir fri från denna rädsla att en gång dömas skyldig för dem som jag levde tillsammans med men som nu går till helvete på grund av att jag kanske inte talar om för dem hela sanningen. Och jag vet ingenting som värre kan skrämma kristna människor och kan ge dem en felaktigare och krampaktigare motivation för sitt vittnande. Tro inte att människa som vittnar med den motivationen gör det på ett naturligt och kärleksfullt sätt. Hon gör det, hon säger det till grannen, hastigt, monotont, sterilt, livlöst, för att sen kunna gå hem och tänka, nu är det inte mitt fel om hon går till helvete. Ser du? Man avlastar sig, man urskuldar sig hela tiden, man talar om det för så många som möjligt. Sen kan man trösta sig med, nu har jag gjort mitt. Nu ska hon inte kunna säga den dagen att det var mitt fel att hon blev dömd, dit hon blev dömd. Det är en felaktig motivation, mina vänner. Farlig motivation. Ingen människa kommer att gå förlorad. Det står i Bibeln att ingen människa kommer att gå förlorad för att hon inte fick evangeliet av dig, utav dig. Utan därför att hon är syndare. Det är allt vad Bibeln säger. Hon är redan en syndare. Hon är redan på väg till helvetet. Hon kommer inte att dömas till helvetet därför att inte du vittnade för det. Du kommer möjligen att gå miste om en massa välsignelser för att du inte gjorde det. Men du kommer inte att dömas skyldig för att den människan inte tog emot Kristus. Och inte svarade till den uppenbarelse som hon dock hade genom naturen och samvetet. Bibeln säger mycket klart att det finns ingen fördömelse för dem som är hos Jesus Kristus. Ingen fördömelse. Och Paulus säger vidare i samma kapitel: vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan lägga någonting emellan Gud och hans utvalda? Vem kan komma den dagen och säga: Gud, Roland Hellström vittnar inte för mig, därför måste jag nu gå till helvetet? Ingen ska kunna säga någonting ont om Guds utvalda på den dagen, ty vi är under Jesu Kristi försonande blod. Och ingenting ska kunna fördöma Guds barn. Inte heller den här frågan, mina vänner. Även om det är sant att många i det här sammanhanget citerar, särskilt då Hesekiel 3 och Hesekiel 33, och pekar på det sammanhanget när det står att om du inte varnar den ogudaktige och han inte omvänder sig, och så ska han visserligen dö för sin ogudaktiges skuld, men hans blod ska utkrävas av din hand. Så har man tagit det här ordet i sitt sammanhang och så har man tillämpat det på vittnandet i vår tid. Sätt in i sitt sammanhang och se att i sammanhanget kallas Hesekiel för en väktare. Profeten Hesekiel kallas för en väktare. En väktare som står på stadens port, uppe på porten på muren. Och hans uppgift var att när fienden kom, springa ner och varna folket. Gjorde han det och folket ändå inte brydde sig om att ta vara på hans varning, då fick de naturligtvis lida för sin likgiltighet. Om han stod på muren och såg fienden komma och inte varnade folket, ja, då aktades han själv, då aktades han som en mandråpare och skulle gå samma öde till mötes som en mandråpare, därför att han inte hade brytt sig om att varna folket. I sammanhanget handlade det naturligtvis om Hesekiel som profet, att han hade ansvar att varna Israel. Och om han inte varnade Israel skulle han stå till skuld. Så allvarligt var Guds ord till honom. Men jag tror alltså att det är fel att ta det sammanhanget och säga att detta gäller nu den kristna i denna värld. Om inte vi vittnar för världen, då ska de människor som går förlorade, deras blod utkrävas av våra händer. Någonting sådant finns inte i Nya Testamentet. Istället är orden: ingen fördömelse finns för dem som är då Jesus Kristus. Om det är en parallell i Nya Testamentet, så är det detta: att pastorn är ansvarig för sina folk, precis som Hesekiel profeten var ansvarig för Israels folk, att förmedla Guds ord till dem på ett rätt sätt och varna dem. Om man inte gjorde det, då ska han stå ansvarig en dag. På samma sätt är pastorn, eller läraren som Hebreerbrevet 13 säger, ansvarig för fåren, och han ska göra räkenskap för deras själar. Det är en allvarlig sak att stå i en predikstol, mina vänner. Det är en allvarlig sak att ha ett andligt ansvar för en grupp människor. En pastor, en lärare, ska inte Gud få göra räkenskap för de själar som Gud har anförtrott åt honom. Det är möjligen parallellen. Men dra den inte in i ditt liv och tänk att oj, 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 stackars mig om inte jag varnar min granne. Det skapar ett felaktigt motiv för ditt vittnande. Du gör det av kramp, du gör det av ångest, du gör det av rädsla och inte av kärlek till Kristus. Dock vill jag säga att vi har ett ansvar. Det är Bibeln mycket klar på, att vi har ett ansvar att dela med oss evangeliet. Gud har nämligen anförtrott oss försoningens ämbete. Vi har fått ett ansvar. Vi har fått ett förtroende, kanske bättre uttryck. Det här står naturligtvis då i Andra Korinthierbrevet 5 och 19. Andra Korinthierbrevet 5 och 19. Gud, ja, vi kan läsa det ordentligt. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar icke människorna deras synder. Och han har betrott oss med försoningens ämbete. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi bedja och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Vi försöker nödga människor att komma in. Inte för att vi kvitt någon om. Inte för att vara församlingen till lag. Och andra kristna till lag. Inte för att vi har hört någon slags statistik på hur många som dör varje minut. Och därför har en kram som vi vill bli fri ifrån. Utan därför att Kristi kärlek tvingar oss. Och vi vet detta, att Gud har lagt ett ansvar i våra händer. Att ge ut det här evangeliet. Han förmanar genom oss. Låt försona med Gud. Låt försona med Gud. Vilken skillnad att få inbjuda människor. Istället för att nödga människor. Istället för att titta på sig själv och den här krampen uppmanas, och så blir det en så går man ut och så gör man det. Och så är man fri från ångesten ett tag. Nu har jag vittnat, vad skönt. Nu har jag gjort mitt för ett tag. Tills det går några veckor och man har hört lite predikningar igen om hur dålig man är. Och så går man ut och laddar ur sig igen. Skönt, jag har gjort mitt företag. Och så blir det en urladdningsprocess, en ständig process mellan ångest och urladdning. Men ingen frid, ingen glädje i vittnandet. Det är ingen normal process i en kristen människas liv när det går till på det viset. Alltså, de här motiven är felaktiga motiv. Socialt tryck, skrämsel, statistik eller straffmotivet. Det föder skuldkänslor. Man är rädd om sitt eget skinn. Det föder skuldkänslor. Och man vittnar bara för att bli fri skuldkänslorna. Ser du den farliga psykologin i det här beteendet? Man blir fri skuldkänslorna till en tid. Men så byggs de upp igen. Oj, nu har jag inte vittnat på väldigt länge. Och tänk hur många människor som inte har hört mig vittna nu. Och tänk hur många människor jag har mött idag som inte har vittnat för. Och så vidare. Och så grips man av paniken igen. Skuldkänslan är så stora, nu måste någonting hända. Och så får man ett tillfälle och så griper man det på ett sterilt och dött sätt. Och bara för att avlasta sig om ångesten och skuldkänslan. Och så är man tillbaka i samma igen. Så vill inte Gud ha det. Jag vet en gång hur jag hörde om en man som i Amerika. Det var för många år sedan, 10 år sedan ungefär. Han hade för mål och syfte att vittna för en människa varje dag. En människa varje dag. Jag tyckte det lät fantastiskt. Och det kanske var Guds mening med honom. Han kanske hade gåvan att verkligen få lätt kontakt med människor. Och kunna dela med sig evangeliet på ett effektivt sätt. Jag tänkte, det måste jag också göra. Och så jag tänkte, en människa varje dag. Och det blev en träldomstid för mig. Jag kom in i detta och det kom fram på eftermiddagstimmarna. För sen har jag inte vittnat för någon människa idag. Nu måste jag hitta någon. Jag åkte och tankade bilen och jag slängde iväg ett traktat. Det var någon som hjälpte mig att tanka när jag betalade bensin. Och så hade jag gjort mitt för den dagen. Nästa dag. Jag ser mig med offret idag. Hela dagen gick och man kom senare in på kvällen och man vågade knappt gå och lägga sig. Man måste ju ut och hitta den där människan för vilken man skulle vittna för att dagen skulle vara räddad inför Gud. Annars skulle man ju svika sin uppgift som kristen. Ser du vad katastrofalt att gå i egen kött och egen kraft. Ingen glädjevittnande, en ångest, en tvång över det hela. Och tro inte de människor som jag nu slängde till ett traktat för att jag är från mig var så värst imponerade av min kristna tro. Men Gud lärde mig annat. Gud lärde mig en underbar lösning på hela problemet. Ja, slå upp andra Korinthierbrevet 2:14. Läs den någon högt och tydligt.
Men Gud
var
tack för Kristus alltid för oss fram i och genom oss alldeles en utbreder hans kunskap eld.
Gud vare tack som i Kristus ibland för oss fram i sitt eget håg. Bara de dagar vi vittnar, va? Alltid är Guds härlighet i boende i oss. Och genom oss på de flesta ställen eller kyrkan utbreder sin kunskapsväldukt. Överallt. Så jag har nu tagit som praktik att på kvällen, när jag kommer ihåg det åtminstone. Tack Gud för att du har spridit väldukt genom mig idag. Tack Gud för att människor överallt jag har gått fram har sett Kristus i mig. För du bor ju i mig. Ja men Roland, du har inte talat med en människa idag om Gud. Det har faktiskt inte gjort idag. Jag har faktiskt suttit nere i källaren och förberett mig mesta tiden av dagen och inte träffat mycket människor alls. Vad kan Gud ha gjort genom mig? Så vad jag gör, det gör jag först och främst inför Gud. Och jag kan alltså förhärliga och behaga Gud i mitt lilla källarrum, även om jag inte skulle träffa en enda människa under hela dagen. Så kan jag kvällen tacka Gud för att du har förhärligat dig själv genom mig idag. Jag har vuxit i Herren. Och då förhärligar jag honom. Och har jag gått fram bland människor så har jag uttryckt något av Jesu Kristi egenskaper. Jag vet inte om det. Men människor har sett det. Människor har märkt det. Vi är en lukt för dem som tror från liv till liv. Jag möter en kristen och jag känner glädje i mitt hjärta. Hon är mig en påminnelse om att hon har liv och jag har liv och vi skall till ett evigt liv. Den kristne möter en icke-troende och hon lever ut kristna liv för denna icke-troende och för henne blir vällukten omkring den kristne en lukt från död till död. En påminnelse om att hon är kvar i sin död, i sin andliga död, i sin synd och går mot en evig död. Så på så sätt är den kristne alltid ett vittnesbörd. Jag tror att ifrån till och med dina ögon, min vän, även Lennart som inte kan se, och hans ansikte lyser ut någonting av Kristi härlighet och strålglans. Gud vare lov och tack. Gud ser till att han blir förhärligad genom dens liv som lever i gemenskap med honom. Vi behöver inte producera det själva, mina vänner. Därför är principen detta. Det felaktiga först. Att vittna eller göra någonting annat för Herren för att komma i ett rätt förhållande till Herren. Alltså många människor menar att genom ett vittnande så ska jag komma i ett bättre förhållande till Gud. Fel. Vänd på kakan. Genom att ta ett rätt förhållande till Gud. Så blir ett av resultaten att jag vittnar. Det är inte jag som sköter om det. Mitt ansvar är att se till att jag varje dag lever i den heliga ande och är kontrollerad av den heliga ande. Överlämnad åt honom så att han får leva genom min nya natur. Sen får han ta hand om mitt vittnande. Så det är bara ett resultat av att vara i ett rätt förhållande till Gud. Om ni förblir i mig och jag i er, då bär ni mycket frukt, sa Jesus. Då kommer det av sig själv på ett underbart sätt. Att vara i ett rätt förhållande till Gud, mina vänner, det är att få del av Guds hjärtelag, hur jag kallar det. Guds hjärtelag. Och det är det som ska föra fram vittnandet. Det är det som ska föra fram samtalen om Jesus. Tillfällen ges. Och jag känner att Guds hjärta börjar slå i mig. Jag känner kärlek till den här stackars människan. Och jag vill så gärna ge henne ett ord om Herren Jesus. Guds hjärtelag börjar slå i mitt hjärta. Det är för att jag befinner mig i ett rätt förhållande till honom. Och så kommer vittnandet fram på ett naturligt sätt. Inte på grund av kramp och ångest och skrämsel och rädsla, utan på grund av att jag befinner mig i förening med Jesus Kristus, en levande pulsering varje dag. Låt mig till sist bara ge ett par exempel på detta. För det första ett felaktigt exempel. Profeten Jona. Gud sa, för Gud hade nöd för Nineve. Och Jona förstod egentligen att Gud hade nöd för Nineve. Gå till Nineve och predika att det måste gå under om 40 dagar. Jona sa nej och gick i rakt motsatt riktning. Och ni vet hur det gick. Alltså småningom kom han i alla fall till Nineve. Dra upp. Och predikade. Och nineviterna gjorde omvände sig. Och Gud ångrade det onda som han hade tänkt göra Nineve. Och han tog bort sin dom från Nineve. Vad står det att Jona gjorde då? Eller vad blev hans reaktion på detta? Ja, det förtröt honom högerligen. Hade Jona Guds hjärtelag? Nej, det hade han sannoliken inte. Så att Gud måste verkligen visa honom genom den där busken som han lät växa upp och så vissna ner så att Jona igen förtröt sig och blev arg. Förklara för Jona, den här har inte du haft ett dugg jobb med. Den växte upp på en natt och den förgicks på en natt. Och så är du arg för detta. Och så sörjer du över denna buske som du inte haft ett dugg med att göra själv egentligen. Skulle då inte jag som har skapat människorna och måste döma deras synd, men när jag ser att de omvänder sig och ångrar sig, skulle jag då inte ha förbarmande med dem så att jag förlåter dem deras missgärning? Så Gud försöker åtminstone att lära Jona lite grann av sitt hjärtelag. Men Jona förstod mycket lite av det, åtminstone till att börja med, ifrån boken. För han säger ju själv, jag var inte det jag visste Gud. Att du är sån, så att du är stor i mildhet och godhet och att du har förbarmande och så vidare. Så Jona förstod egentligen vad Gud skulle kunna komma att göra. Men han själv hade inte detta Guds hjärtelag. Men till sist en man, också han är från Gamla Testamentet, som mer än någon annan, tror jag, hade Guds hjärtelag. Ja, David var en man efter Guds hjärta. Bra. Men jag tänker på ett ännu mer konkret exempel på just det vi talar om. Förlåt? Jeremia, ja, det är ett väldigt bra exempel också. Han grät ju verkligen över sitt folks synd. Men en som, om jag säger, en som fick uppleva Guds hjärtelag på ett så oerhört konkret sätt. Daniel, ja, också en man efter Guds hjärta. En som verkligen fick uppleva det på samma sätt som Gud upplevde det. Hosea förstås, som jag studerat här. Jag vill gå bort och gifta med en trolös kvinna, så att du förstår hur jag känner det. Det på samma sätt som du, när du älskar din kvinna, ser henne gå bort och ligga med andra män, känner en avundsam kärlek och åtrå till henne och längtar efter henne, trots att du älskar henne, går hon bort ifrån. Jag vill att du ska känna lite grann av vad jag känner, Hosea, nu när mitt folk, trots att jag älskar dem och varit god emot dem, går bort ifrån mig, trolöshet. Hosea skulle upp och predika det genom hela Hosea bok, Guds kärlek, Guds trofasta kärlek till det trolösa Israel. Han fick sannoliken känna Guds hjärtelag. Och jag skulle önska att vi kunde utbedja oss lite granna mera utav detta Guds hjärtelag inför vittnandet. Och när vi konfronteras med människor i världen. Att vi känner för människor på samma sätt som Gud kände. Då behöver det inte vara någon kramp som framföder vårt vittnande. Utan då blir det en kärlek som framföder det. Det blir Guds kärlek som framföder det. Vi känner det. Vi känner för människor som Gud känner för människor. Och någonting högre kan vi väl ändå inte önska oss. Och det har vi förmånen att få göra. Ty hela Guds fullhet bor i oss. Också hans känsla och hans kärlek till människorna bor i oss. Och det är det som vårt vittnande ska vara grundat på, mina vänner. Och inte på någonting annat. Se till att du står i ett rätt förhållande med Gud. Och vittnandet kommer att bli en naturlig process i ditt liv. Amen.